Nu startar taltidningen en liten serie här, en parallell antikrunda med Johan Fyreder, våran lokala expert på glas och porslin och lite mest retrosaker. Vad har du plockat fram den här gången?
Ja, tack så hemskt mycket att jag har fått en liten taltid till här i taltidningen. Väldigt hedrad måste jag säga. Och idag har vi tänkt att prata om Orrefors, vilket är ett glasbruk som jag tycker är lite bortglömt och lite förkastat idag, som jag vill håsa upp lite grann så att vi får upp ögonen för dem igen. Orrefors är ju det som i stort sett finns i vartenda hem, och när man går på en loppis eller på en auktion eller på en retrobutik som jag har, så kommer man att finna Orrefors i alla dess former, färger och så vidare. Och jag tycker att det är fruktansvärt dåliga priser, för att prata ren svenska, när det gäller Orrefors. För det är ett kulturarv vi har som vi ska värna om. Om man då jämför priserna med Orrefors, som egentligen är ingenting idag, med de stora kristalltillverkarna från till exempel Frankrike som Baccarat eller Lalique, så är det ju löjligt låga priser på det konsthantverket vi har idag. Vilket jag tycker är lite tråkigt, för det kommer att försvinna ur Sverige snart om vi inte får upp ögonen för våran egen kulturskatt här.
Man har fått betala betydligt dyrare för de här föremålen när man köpte de nya, eller hur?
Ja, nypriserna var ju flera gånger dyrare än det vi betalar idag. Och framförallt på 80-90-talet, när svensk konsthantverk stod på topp, så fick man betala betydligt högre priser. Alltså det är ju, jag skulle vilja säga, har loppispriser på det, och det som säljs på loppis för 40-50 kronor, det är egentligen inte värdigt ett kristallföremål idag, kan jag tycka.
Orrefors, kan du berätta lite mer om glasbruket?
Ja, precis. Orrefors startade som glasbruk 1898. Det var egentligen ett järnbruk som gjorde om och började tillverka glas. Så man gjorde egentligen bruksföremål som fönsterglas, sodaglas för olika köksattiraljer och så vidare, flaskor inom medicin och så vidare. Sen 1914, då började man med kristall och det vi ser idag. Och kristall är egentligen en förädlad form av glas där man tillsätter bly för att få då den här regnbågsfärgen i glaset, som när solen träffar och du får med solkatterna som blir så vackert i rummet. 1916 så började man göra konstglas på riktigt, om man säger som så. Det var då man började testa olika tekniker. Och det var då man till exempel uppfann graltekniken, som i sin tur ledde till Arielltekniken. Och Orrefors var ju på sin storhetstid då på 1960-70-talet, då man köpte faktiskt upp ett antal glasbruk i Sverige. Och några av de glasbruken var till exempel Flygfors och Sandvik. Och Orrefors blev då i sin tur uppköpt av Kosta Boda 1990. Tyvärr då så stängdes ju Orrefors glasbruk 2013, och efter det så har det inte funnits något glasbruk i Orrefors. Då har vi gått igenom lite historik kring Orrefors. Jag kommer ju inte nämna alla designers på Orrefors, för det är jättemånga. Vi tror jag är uppe i 30, 40, 50 stycken. Men vi tänkte gå igenom lite märkning av Orrefors, i och med att det är så väldigt vanligt. Och alla som känner till Orrefors vet ju att det finns en liten etikett på Orrefors. Och det är ju i form av en sköld. Och det står Orrefors och det står Sweden eller Sverige. Och på den där skölden då så har man då en orre som symboliserar då Orrefors. Till de som har varit lite detaljrika då, som har tittat lite nogare på grejerna, så ser man att det finns olika färger på de här etiketterna. Och tänkte vi gå igenom lite grann av de etiketterna som finns. Det finns ett antal fler etiketter, men jag tänkte ta de här som oftast dyker upp. Sen finns det specialetiketter också, så man kan ju nörda ner sig i det också hur djupt man vill. Men vi tar de här vanliga som då är i form av en sköld. Alltså bred upp till och avsmalande med en spets ner till. Den gröna eller vita etiketten symboliserar att det är kristall och att det är av andra sortering. Det vill säga att det finns någonting i föremålet som då inte har uppfyllt kraven då för att vara första sortering. Det kan vara en bubbla, det kan vara en missfärgning, det kan vara en liten som står upp en bit av glaset eller någon annan då, tillverkningsmiss helt enkelt som inte har gjort att kristallen har blivit perfekt. Så grön och vit. Sen går vi in på grå. Och grå är ju det vi pratade om tidigare under historiken, att Orrefors köpte upp massa glasbruk runt om i Sverige. Och grå etikett, då är det Orrefors-koncernen kan man säga. Men det är inte gjort vid Orrefors glasbruk, utan till exempel då Sandvik, eller som den jag håller i handen nu, är då Etinell, en ljuslykta som gjordes av Flygsfors. Och har då den här gråa Orrefors-delen då. Det man gärna vill hitta, och det är ju Orrefors med röd etikett. Och många tror ju att rött är dåligt, men i det här fallet så är rött jättebra. För det är nämligen högsta kvalitet. Och det är tillverkat vid Orrefors glasbruk. Och till det, om nu etiketterna har försvunnit, så ska alltid ett Orrefors föremål av första sortering vara signerad. Dels med Orrefors och dels med konstnären eller då en tillverkningsnummer. Där kan man även, om man nu har lyckats tvätta bort etiketten och så vidare, se, är det ingen märkning, andra sortering, är det märkning, första sortering.
Aha, så alla de här med den här lilla tunna inskriptionen, den är ganska svår att se faktiskt. Man får ju nästan ha lite förstoringsglas.
Ja, man får ha ett lite tränat öga då. Men det är ju under föremålen, precis på kanten, så får man vinklar i olika ljus och till slut så ser man texten. Ett urval av de som jag tycker representerar Orrefors på ett bra sätt, designer. Då har jag försökt att göra det lite i årtal här. Så vi börjar väl med Edvard Hald. Han var en av de första designen på glasbruket på 30-talet. Och han var en av dem som hjälpte till och tog fram då graltekniken, som egentligen består av lager på lager. Jag kommer gå in lite mer när vi går in på arieltekniken, som är då en senare utveckling av graltekniken. Men många känner ju till Edvard Hall på grund av de väldigt etsade föremålen som han gjorde. Det är alltså konsthantverk i dess fulländning skulle jag vilja säga. Det är fruktansvärt detaljrika etsade skålar. Och de går ju liksom på Bukowskis för 10, 15, 20, 30 000 kronor. Så jag har tyvärr ingen i butiken som jag kan visa här och nu då. Edvin Örström är väl den som tog fram då tekniken med Ariel då. Och den bygger ju då vidare på graltekniken. Och det är ju lager på lager. Det vill säga att man glasblåsaren tar upp ett lager med glas. Sen låter man det svalna av och man etsar eller sandblästrar eller gör former i glaset, kanske tillsätter färger. Och sen värmer man upp glaset igen och lägger på ett glaslager till för att på så sätt få ett djup i glaset med olika reliefer, färger och former. Så det blir nästan tredimensionellt glaset till slut när du har flera lager på lager där du gör olika saker om olika lagren för att få till det. Jag har ju då tagit en glasföremål av Edvin Örström som vi har här. Och den går under benämningen Vattenfall, som är då ett konstglas. Och jag skulle vilja säga att den är vriden, och det är egentligen att glaset blir spiralformat när man ser på djupet. Så själva stilen ser ut som en blomma, och sen är det vridet så att i botten så blir det som en tornado ner mot botten från kanten. Edvin Örströms, de här som jag pratade tidigare om, graltekniken, är fruktansvärt dyra föremål och är kanske väl det konstglaset som är dyrast i Sverige idag. Vi pratar priser på mellan 50 till 250-300 000 för ett sånt föremål. Så därför får vi nog bara nöja oss med att Edvin Örströms Vattenfall här idag, som jag kan representera honom. Sen går vi vidare till en mycket folkkär, Simon Gate. Som vi alla känner igen. Han har ju också gjort mycket konstglas åt Orrefors. Och här är min personliga favorit. 1000 fönster. Den gjordes som skål, som vas och så vidare. Och den skålen består då av tvärsnitt med ungefär 8-10 cm mellan varje tvärsnitt i glaset. Och i de här tvärsnitterna som bildar kolonner, så gör man inslipningar för att kristallen ska kunna fånga ljuset maximalt. Så att, har du då en Evald Hall 1000 fönster på ditt bord, nydiskad och solen kommer in i fönstret. Det skådespelet måste man se. Det är helt underbart. Det ger alltså, det ser ut som en 70-tals sån här discoboll med regnbågsfärgade reflexer över hela rummet.
Och de här små fönstren då, de ser ut som ett halvt glasögon ungefär.
Ja, som ett läsglasögon, ja. Rak upp till och sen runda ner till. Precis som att man har satt sliptrisskivan rakt på glaset och slipar ner bara för att få den där reliefen som ska kunna fånga ljuset.
Mycket vackert. Vad kostar en sån där skål?
Edvard Hall är ju då lite dyrare inom Orrefors, så att en större skål går väl på en mellan 500 och 1000 kronor skulle jag kunna tänka mig att man kan ta. Sven Palmqvist är det många som känner igen. Han var ju verksam på 50-talet och han har gjort ett mängd olika serier, bland annat Selena som vi har en vas som representerar, som är då väldigt organisk, mjuka, runda former, väldigt tjockt glas. Han gillade tjockt glas och oftast väldigt tjocka glas. Han gillade färger, han är den första som börjar jobba mycket med färger. Den jag har nu är vaselinfärgad skulle jag vilja säga. Många tror att den är glassjuk i och med att den är grådimmig, men det är den färgen, den ska ha den färgen. Sen har vi en skål som ser ut som en kungakrona eller en prinsesskrona, och den heter...
Johan sätter den på huvudet nu, ja. Den var väldigt tjusig.
Och den ser ut som en krona och den heter faktiskt princess, prinsessa på svenska. Och den har då, ja, jag skulle vilja säga exakt som en krona med sådana här pikar som går upp, väldigt tätt sittande pikar.
Den är rätt stor också.
Jo, Orrefors gör ju sina föremål oftast i flera olika storlekar. Palmqvist, Colora, också ett 50-tals porslin. Och det ska, det ska stå stämplat i botten då, Orrefors. Och här är det inte inristat utan här är det i formen då, så den är ju gjuten då. Och det är fruktansvärt skrälla färger skulle jag säga. Det här är ju liksom 70-tals orange eller 60-tals orange. Många skulle säga televerksorange, men det är alltså väldigt orange. Det är nästan så att man inte tror att det är glas. Sen en av hans mest kända, som är en av de första bruksföremålen som tillverkades, är ju Orrefors fuga. Som Sven Palmqvist tog fram 1954 och... blev en sån hit så att NK köpte hela 1955 års tillverkning och sålde det via NK. Det var därför det spred sig till de flesta svenska hemmen på 50-talet. Och det var en ny teknik man gjorde, att man kunde göra ganska stora upplagor av glaset genom att man hade roterande glasformar och egentligen slungade ut glaset i formen. Och därför fick man de här organiska formerna, ganska tjockt glas med rundade kanter och väldigt fina rundade nere vid foten och så vidare. Och den här gjordes då i ett mängd antal färger.
Det ser ut som en tekopp utan, vad heter det?
Utan öra. Ja, precis. Ja, det kan man säga. Så den gjordes i många olika storlekar, många olika färger. Men är då mer transparent i färgerna än till exempel då Colora som inte alls är transparent. Sen kommer vi in på Gunnar Syrén. Som är en av de dyrare tillverkarna idag. Han är ju den som har designat Nobelservisen till exempel. Och det är ju även hans största skål som är, ingår den här för nit och redlighet i rikets tjänst. Efter 30 års arbete för staten så kan man begära att få en kristallskål. Och då är det just Gunnar Syréns Sofiero som är skålen man får. Och här har jag då en liten Gunnar Syrén Sofiero. Och Sofiero kännetecknas av det man kallar för en klassisk kristallslipning. Det är alltså romber som man har slipat fram i formen för att få ett väldigt fint blickfång. Och här ser man också hur solen kan reflektera och få de här regnbågsfärgerna som man vill få fram.
350 kronor för en sån.
Ja, precis. Så att det spänner ju liksom allt från 150 kronor upp till några hundra. Och som sagt var, det här är en väldigt populär design, Sofiero, just nu. Så den betingar ett väldigt högt pris. Och den är ju i klass med 1000 fönster egentligen. Sen går vi in på Jan Johansson, som kanske inte många känner till namn. Men har designat mycket ikoniska grejer för Orrefors. Och den mest är ju Fleur, som vi ser här. Den påminner ju lite om Princess. Men Princess har rundade bågar eller spetsar, medan Fleur här har helt spetsiga och är spetsig upp till. Och taggarna upp till är inte lika höga utan blir mer. Och det här är väl en av de mest populära skålarna idag bland yngre människor som tycker att den här designen är tilltalande. Så att det här är en stor säljare hos oss just i kristallväg då. Och den här har jag också tagit från min privata, för vi har ingen, för så fort vi får in dem så säljer vi dem. Och det är roligt. Den mest ikoniska 60-70-tals kristallen är ju då Corona. Lite skrämmande namn idag, men man hade väl inte koll på det när man gjorde det. Och det är ju då Orrefors. Och det är Lars Hellsten som har gjort dem. Han var ju väldigt verksam inom Skruf, men gjorde då den här åt Orrefors. Och den har ju som breda kolonner upp till och inte alls spets utan platt i stort sett upp till. Och den får då symbolisera att det finns ju, att Orrefors gjorde då flera olika storlekar på föremålen. Så att här har jag egentligen samlat alla skålarna i den från största till minsta. Och det är väl från nästan 30 cm ner till 10 cm som skålarna är. Och till den här serien så finns det en vas som jag inte har här då. Sen går vi vidare då till de lite mer moderna designen. Och då har vi ju Ann Nilsson med en kanariegul vas med en grön fot. Och den heter Kantarell. Och när man säger namnet, då förstår man det. För det ser faktiskt ut som en gul kantarell. Den är alltså lite... eller den är väldigt...
Trattlik.
Trattlik, precis. Jag försökte hitta att den är smal ner till och sen vidgar den uppåt. Och sen uppe till så har den väckade kanter då. Och här ser vi då grön etikett. Vad betyder det?
Det var inte så bra, det var andra sortering.
Helt rätt, andra sortering. Så någonting i tillverkningen har inte blivit som det skulle på den vasen. Den andra kända delen som Ann Nilsson har gjort är hallon. Och det är ju, gjordes i skål och ljuslyktor. Och den ser helt enkelt ut som ett hallon med sådana små bubblor runt, som då flera bubblor bildar en stor bär. Och sen skär man det bäret mitt i tu så blir det en skål. Ungefär så ser skålen ut. Och en av de sista delarna som jag tänker ta upp, det är Lena Bergström. Och hon, det är väl den senaste designen innan de la ner, och det är ju karat. Och den är ju då lite diamantslipad form på det, fast det är ju då mängder av små diamanter egentligen som bildar då själva formen. Och jag håller då en vas, men det gjordes även ljusstakar som är väldigt populära idag. Och med det så får vi se det här Orrefors Odysséen slut.